If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Vänta på katastrofen!
Alltså, det är tempot tänker inte jag mig, Kalle.
Inte jag heller. Nej, jag är Kalle Sacke Boström. Och med mig har jag Patrik Selman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Det är bra.
Är det vår?
Ja, det är faktiskt. Jag sa just det. Jag pratade med en vän här tidigare i morse. Vi håller på att samla ihop ägg, vet du, i vårt Bielefeldenätverk för att göra en första kläckning för att bygga upp våra egna kullar fullt ut nu då, eller våra egna
Bielefeldenätverket, det är som den här Bilderberger-gruppen. Alltså de styr egentligen världen.
Lite annorlunda. Ja, nej, men det är ju det. Vi har ju pratat om det några gånger, men det är ju, vi är ju fem familjer som går ihop för att hålla genetisk bredd i en större flock tillsammans. Så vi har dels en försäkring att vi hjälper varandra om vi råkar illa ut med rävar och sånt där. Eller sjukdom eller så. Och sen är det någon som vill kläckas och hjälps vi åt att samla ägg för att ha sprida bredden också då. Va?
Ja, men snyggt. Så, skickar ni ägg till varandra då eller bor ni nära varandra?
Ja, vi bor ju i Sunne allihopa. Det är ju en av anledningarna till varför vi har det lokalt också. Att vi samarbetar med det då. Och sen är det också det där att vi hjälps åt att hålla uppe de här idealflocken som vi har beskrivit i ett tidigare avsnitt också med 21 hönor och 4 tuppar då. Så tillsammans så får vi 105 hönor och 20 tuppar om det inträffar någon gång att alla har sin idealflock då. Samtidigt, det lär väl kanske inte hända. Men, det är ungefär där i den storleksordningen då. Lite drygt 100 hönor och 20 tuppar då. Då har vi en ganska bra flock ihop med bra genetisk bredd. Många tuppar och så.
Är det dålig beredskap att alla bor i Sunne? Tänk om det blir om det händer något just i Sunne.
Nej, det tycker jag
inte. Borde du ha någon annanstans?
Alltså, den... vill du vara med, Kalle? Eller är det du fiskar efter?
Nej, jag behöver inte fler åtaganden.
Sen är det ju så här. Det här är ju ett informellt nätverk till ömsesidig nytta. Bara samarbete. Och ja, men du vet, vill man så gör man ju en förening, nationell förening för Bielefeldrasens bevarande. Och så är man ju igång och kan söka EU-bidrag och ja, du vet va. Det vill inte vi. Utan vi har väldigt lätt. Nej, precis. Du känner ju mig också lite grann. Så att, nej, det är så perfekt med de här samarbetena faktiskt.
Du, bara för frågan är apropå vår.
Mm.
Våren är ju mycket senare i år än det var förra året.
Ja.
Och det här undrar jag lite över. För, alltså, jag minns att förra året så satte jag ut mina tomatplantor i växthuset om typ en vecka.
Ja.
Och det känns ju jättelångt borta nu.
Mm.
Men då undrar jag så här. Den här sodden man gör i växthuset. Eller de här kallbänksodden. Alltså kålen och mangolden och det där.
Ja.
Rödbetorna.
Ja.
Kan man göra den i växthuset fast det är så här kallt?
Du får ju värme i växthuset på dagen, misstänker jag.
Mm, men på natten kan det ju bli minusgrader.
Ja, nej, det gör ingenting om det är lite minusgrader. Jag skulle göra den ändå.
Kul!
Du vet, det är ju de som håller på med vintersådd. Du ser på Instagram, det är ju så. Man inspirerar så mycket av varandra och sådär. Och de så jättetidigt och kastar snö på och så vidare. Va? Så att de vattnar med snö, om man säger så. Så det, ja, så det är lugnt. Det är ju, är ju de här mer, vad ska man säga, subtropiska, tropiska växterna, gurkor och tomater och squashar och det som är väldigt frostkänsliga. Majs är inte så är rätt känsliga också.
Okej.
Okay. Så den typen.
Nu ska jag så det här i eftermiddag.
Mm.
Det ska bli så kul för att jag ska nämligen få hjälp. En kompis till mig, hans nya tjej, hon ska sommarjobba med att odla grönsaker till deras viltbod i sommar. Och hon vill lära sig om odling, så då får jag liksom lära henne. Det känns jättespännande. Alltså, jag har ju varit studenten hittills och nu ska jag bli the master.
Ja, men det är verkligen hög tid och det är ju det jag försöker med mina småbrukarkurser och alltihopa, och få fler att hjälpa till och dela med sig. Och det är ju jättemånga som gör det, om inte annat på sociala medier. Och det skapar ju ett momentum med, och idéer sprids fort och så vidare. Oftast bra idéer, inte alltid men nästan jämt.
Det var på morgonekot i morse om att odlingen ökar så. Mm. Är det ditt fel, Patrik, eller?
Ja, vi har väl bidragit, jag och du, tror du inte det?
Jo, kanske.
Det känns så på alla meddelanden. Det är ju folk, om jag vill säga, gårdsförsäljningen har stigit också, misstänker jag. För det, när vi får mejl och meddelanden och sådana där grejer, så är det ju många som är väldigt glada och tacksamma. Och att ja, de ändrar livsstil helt enkelt, helt och hållet en del.
Du, apropå det, så träffade jag igår en kille som heter Liam.
Ja.
En 25-årig fårklippare.
Ja, han kommer till mig i övermorgon.
Alltså det var så jävla spännande, för han hörde av sig till mig och frågade om jag började på klippa fåren, och det behövde jag ju naturligtvis. Mm. Och så sa han att han hade köpt en gård. Han har bott i lägenhet och han har hållit på jättemycket med får. Vart på Nya Zeeland och en otrolig... Alltså det är ju något med ungdomar som har gått naturbruksgymnasium.
Ja.
Det är som det här du brukar prata om hästtjejer, att de är så jävla hårda. De är så jävla... Liksom,
det är lite tag i dem, ja. Eller ja, alltså, mycket tag i dem, menar jag. Alltså, det är lite tag i dem så. Ja, precis.
Ja, exakt.
Exakt, så är det. Men sen, jag har ju bjudit till... Han kontaktade ju mig också för ganska länge sedan. För han flyttar ju nämligen hit till gräsmark. Frågar du
det? Det som var så jävla sjukt. Han bara, jag har köpt en gård. Var ligger den då? Jag är Sunne. Jaha, vadå? Gräsmark. Jag bara, va? Då var det hemma hos dig. Men då hade ni redan kontakt.
Ja, han tog ju kontakt med mig. För han skulle flytta hit då, va?
Ja.
Och då gjorde jag ju det. Och jag gör ju så där att så fort jag försöker verkligen lära mig av folk. Och han har ju jobbat på fårgårdar i Nya Zeeland och så vidare. Oh. Kom hit och lär mig klippa får från grunden, liksom, sa jag.
Vad kul.
Så då kommer han på torsdag nu och så ska jag hjälpa han längre fram med biodling och sådana här saker som jag kan bättre istället. Men på tal om det... Jag skulle ju iväg i helgen, kommer du ihåg det? Nej. På tal om att lära sig saker.
Nej. Ja, du skulle till mejeriet!
Ja! Jag har ju just varit det. Där, vet du.
Och du har det?
Ja, och det var ju herregud. Otroligt.
Vi har så mycket att prata om idag, Patrik.
Ja, vi får köra. Ja, men det här måste vi prata om.
Ja, herregud.
När jag är ute och lär mig.
För er som inte har hängt med då var det att Patrik förra veckan så att säga peggade upp för att han skulle åka till ett mejeri där de gör fårprodukter.
Nej! Nej. De gör gamla, klassiska, svenska hårdostar.
Patrik sa förra veckan att han skulle göra åka till ett mejeri där de håller på med olika koprodukter.
Just det, nu Kalle, bra.
Ja, men hur var det då?
Ja, men alltså, du vet, jag är ju äldre än dig. Jag tycker ju du har så mycket energi och arbetar så fort och får så mycket gjort, va? Och det är verkligen så där. Nu är inte du purung, du är ju gubbe fast du kämpar på rätt bra.
Mm. kan man säga att jag har naturbruksgymnasium-aura?
Ja, lite faktiskt.
Åh gud, det är det finaste någon har sagt. Även om det var jag som sa det.
Kalle, gråt inte i podden nu. Du fördärvar imagen här.
Okej, mejeriet i alla fall. Ja, du var något med att jag var bra på att jobba. Okay.
Ja, så är det. Ja, men just det här med... Jag ska ner och hjälpa de som jag hjälper med trädgårdsland och utbilda stegvis. Du vet det här som jag har pratat om. Göra 100 kvadratmeter potatisland och så utöka och sådär. För hon är ju, ja men du vet, hon håller på med typografi och design och böcker och allt möjligt. Hon är utbildad i Holland där, det är hennes universitetsutbildning då. Men
är de här som har mejeriet i det här eller någon
Nej,
andra?
Det är grannarna här nere.
Ja, 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 okej. Okay.
Och nej, men just det där, de är ju inte 30 ens en gång än. Nej. De har sån jädra energi alltså, ja. Så det är helt otroligt.
Ja.
Så jag tänker just det där att det är väldigt bra att kombinera äldre och yngre.
Mm.
För den där energin alltså, den är ju så värdefull, va?
Men sen, det är nästan som att naturen har tänkt ut att gamla och unga människor ska leva tillsammans.
Och samarbeta.
Samarbeta.
Erfarenhet, energi, hunger i kombination, vet du. Det är ju... Vad kan gå fel, höll jag på att säga.
Ja.
Nej, men så var det ju vid mejeriet med. Det var det jag skulle komma till. Där var det ju då en ung kvinna och hennes något inte lika unga man, men bara några år äldre då. Han är väl drygt 35, tror jag. Hon är 30.
Mm.
Och hon har varit hemma och tagit hand om sina barn när de har vuxit upp nu det här till skolåldern. Ja, den äldsta
en bit.
Ja, precis. Och sen... Så hon är ju 30 och tagit hand om sina barn nästan hela sitt vuxna liv, va? Och
deras
så,
barn.
Ja, precis. Jo, men... Kalle.
Alltså, förlåt, jag, ja. Det var bara en jämställdhetsgrej.
Ja, precis. Det är tur du håller reda på vad som gäller, Kalle.
Mm. Alltså, nu för tiden så säger man att vi är gravida. Man säger inte att min fru är gravid.
Okej.
Okay. Mm. Du får hänga med lite.
Ja, det förklarar ju en hel del. Oh. Nu fattar jag, Kalle.
Ja.
Ja. Men du... Nej, men just det här, då skapar hon sig ett arbete själv. Och de projekterar mejeriet och bygger upp det och investerar i det. Och hon utbildar sig, gör praktik, hälsar på, går extra kurser i specialostar och alltihopa det där. Och nischar in sig på våran egen gamla hårdostradition. Jag har ju pratat om den ibland också här i podden, va?
Mm.
Och så kör hon igång. Alltså hon är ju egentligen supernybörjare, va?
Okej.
Okay. Ja, men hon är ju precis... De har byggt ett eget mejeri nu i...
Alltså hon har ingen bakgrund i det här, utan det var bara... Hon har fått för sig...
Nej, men det är ju en göteborgska som har flyttat ut på landet när hon var ung.
Ja, kul.
Ja, men alltså det är så häftigt, va? Och så verkligen. Just det här dedikerade, passionerade. Jag skrev till henne nu att hon är så målinriktad och passionerad, så det är helt otroligt, och det är ju en superstyrka. Men ja. Varje superstyrka har en svaghet.
Mm, vad är det då?
Ja, men man får ju inte bränna ut sig, va?
Nej.
Eller hur? Man måste sova på nätterna och sånt där och kan inte fundera på allt hela tiden dygnet runt. Och sen, ja, men det är så, va? Och det är ju inte för man bemästrar svagheten i styrkan som det blir verklig styrka, va? Så det måste man fixa. Så är det. Men vilka ostar, vet du? Jag var ju med då, inte riktigt hela, det drog ut på tiden, och jag hade ju, vad det nu var, 35-40 mil hem, va? Och det där långa bilåkandet, där infinner ju den där otrevliga känslan sig igen. Du vet, gammal man gör så gott han kan, vet du.
Vadå?
Vad dålig jag är på att köra långt. Det är tur jag har en norrbottnisk hustru.
Alltså, du tycker jag blir less, eller vadå?
Nej, men kroppen kärvar ju ihop, vet du.
Mm.
Du vet, det blir ju en parodi när jag kliver ur och tar mina raster och ska gå och köpa kaffe där, vet du. Får stå 30 sekunder medan jag rasslar igång kroppen innan jag kan börja röra på den, när jag har suttit still någon timme eller två, vet du.
Att köra bil långt är ju det värsta som finns för kroppen.
Ja, du alltså, tycker det också alltså.
Ja, höftböjarna blir helt katastrof på mig.
Ja.
Jag är också sådär att man liksom, det tar några sekunder att räta ut kroppen när man går i bilen.
Mm. Ja, men det är ju så. Jag kände det när vi pendlade till Norrbotten i över 30 år, jag och min hustru till hennes mor och syskon då. Alltså första 10-15 åren, då blåste vi på. När barnen var små, la dem i bilen bak, fick sova hela resan, så var vi framme på morgonen vid femtiden, och så stod svärmor där jätteglad när vi kom och väntade på oss. Och sen, ja... Du vet, tog liksom 12, 13, 14 timmar att köra liksom ett streck, va? Och sen börjar man känna, okej, nu förstår jag det här med lymfsystemet som inte har någon pump, utan man måste röra på sig och så vidare, va? Så då blev det ju övernattningar och det där, för att ja, det var väl främst jag skulle överleva resan då, tror jag. Hon kör ju på ändå. Hon har ju varit upp senare och hon bara brassar på, vet du.
Men tillbaka till mejerit, Patrik.
Ja! Det är ju så...
Berätta om ostarna.
Ja, nej, men hon gör ju dels två. Det är ju framförallt den här prästost Svesia. Svesia var ju verkligen en stor ost för några decennier sedan då.
Mm-hmm.
Det är våran mest ursprungliga hårdosttradition då. Och,
är det sant?
Ja, det är det.
Det låter som en hittepå... Alltså att det heter det låter som att det kommer från en annan
land. Nej, men den osttypen Svesia och så har du tillbaka och så vidare. Va? Så är det. Oh, nej, oh. Nej. Hårdostar är ju våran... Vi äter en av de stora hårdosttraditionerna historiskt. Men nu är det ju... Ja, men det är ju... Vi har ju tappat den. Vi börjar ju få tillbaka det här med våra livsmedels... traditioner och den hantverksmässiga förädlingen och så, va? Och bland annat på ostsidan då. Och nu har hon valt att försöka gå just, eller försöka, hon går våran väg då med de gamla hårdostarna. Du vet, det är ju mycket vitmögel, mjukare, brie, camembert, blåmögelostar. Det är ju egentligen inte våran tradition, va?
Nej.
Så hon försöker verkligen göra det. Och det jag provade, hon har dels, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem det är, men det är ju en plockost som hon gör också. Den gamla traditionen är att kvinnorna i de olika smågårdarna, torpen, gick ihop och samlade ihop sin mjölk tillsammans, plockost. Och så gjorde de en större ost, och de använde även de ostarna till att betala skatt då.
Jaha.
Så den har hon fångat upp i och med att det blir väldigt lokalt också, för det är ju Småland det här, va? Och, men sen är det ju så här, hon lagrar ju de här ostarna då, och det är också både en mognadsprocess, men sen är det ju också så här att lagrar man hårdosta mer än ett halvår så finns det inga patogena bakterier kvar. Så det är också en, det är en säkerhetsgrej också faktiskt, historiskt, när man tänker sig då, när man inte kunde mäta och, ja, du vet så här.
Äldre... Och tvärtom, tycker man. Mer bakterier ju längre tid.
Ja, men du vet att det påverkar väl under lagringstiden, förmodligen, tänker jag. Alltså, jag hann ju inte lära mig allt tyvärr på en dag, Kalle. Jag är ledsen.
Det är lite synd.
Ja, det är lite synd där jag får studera vidare när jag drar igång med detta sen också då, va. Så... det lär ju dröja något år eller två. Jag vill ju att vi får prioritera. Jag räcker inte riktigt till det vi gör här med alla kurser och det. Eller allt annat också, utan det får ju bli fokus på kurserna, va. Så då får det här stora kapitlet med fårmjölk och göra ost och så, det får vänta. Och så får man hoppas att man håller sig frisk och så där, så att man får med det i livet också då, va. Men hur som helst då, så jag, en typ av ost då, den tvättas ju, eller vad ska jag säga, tvättas, skuras med saltlag.
Mm-hmm.
Flera gånger i veckan då. Och så vänder man postarna in i kyllagret i hyllorna då, och så utvecklas det med hjälp av olika bakterier och mögel. Alltså i det ena då, hon har ju olika kyllager för att inte det ska bli sammelsurium då. Det är väldigt viktigt att hålla isär dem, annars så blir det ju vissa som tar över på allt då.
Okej.
Och när, sen när vi hade gjort färdigt där innehåll på ett tag, då fick vi lov att öppna det andra kylrummet när risken för allvarlig kontaminering där var över då.
Ja, okej, man måste ha stängt, alltså det får inte ens medan man håller på med dem. Så
nej, du kan inte hålla på och fladdra hur som helst där, vet. Du vet om du får vitmögel på dina charkuterier. Du vet, som korvar och sånt där är ju ofta vitmögel på de här vita, lite mjöliga skikten då. Alltså, har du fått den där livskraftiga den där, då får du vitmögel på allt sen, va?
Ja.
Är inte lätt och få någon variation på det där sen. Då blir det...
Men, är den vitmögligt på korvar och sånt, det är inget farligt, va?
Nej.
Aj.
Nej, det ser du väl på varenda delikatesskorv. Det är ju, alltså jag, det här är jag osäker på nu då. Men relativt säker. Alltså, du kan ju smitta ner dina charcuterigrejer med vitmöglet ifrån ostar.
Mm. Ja, det där har jag hört om också.
Ja, du har gjort det, ja. Då är vi ju nästan helt säkra nu då. Nej, men så just det där med energin, passionen. Och hon, just det här med, du är Kalle, du vet. Hon skriver ner precis allting. Varje steg. PO-värde, klockslag, temperatur.
Något som jag nu har.
Sån ordning, vet du. Ja. Och där tar du av dig dina skor. De ska stå i den rutan.
Oh,
så, ja, men det måste vara så i ett mejeri. Det är ju så häftigt också det där med livsmedelsförädling. Jag har ju hållit på med öl och bakat, och det har ju du också gjort.
Mm.
Och även charkuteri. Men med öl, liksom, du har jäst, humle, malt och
Vatten,
ja precis. Det ska jag gå och dricka också. Du har liksom det där. Och så kan du liksom få fram 10 000 olika varianter, va? Ja. Med de här fyra variablerna. Lite olika gäster, lite olika humle, lite olika malt, olika rostningsgrad på samma malt. Olika vatten faktiskt också.
Ja.
För det är när de jobbar det här med, det finns en inom situationstecken sport inom ölbryggningen, och det är ju att kunna kopiera kända öl då, va?
Mm.
Och då måste du jobba med tillsatser i vattnet för att efterlikna vattnet som de använder och sådana där grejer också. Men det är ju ändå bara, det är fyra grunddelar då, va? Och ändå så får du den här, när du liksom, du lär dig ju aldrig fullt ut bemästra det här, kan jag tänka mig, va. Och tittar du på alla olika bröd som finns, ja, vad är det då? Ja, det är också vatten, jäst och spannmål av olika slag, och eventuellt, ja du har ju salt också som en viktig del i bröd då.
Ja.
Och så kan du variera det här
i all oändlighet.
Ja, i princip, va. Och grejen är att så där är det ju med ost också. Det är liksom bara mjölk. Eller bara mjölk. Mjölk varierar ju också. Du har ju olika arter. Men sen är det ju samma sak där. Vad kon ätit. Var har maten växt som den har ätit. Och så vidare. Alltså i princip kan du prata om terroir på mjölk också om du vill. Nu köper de mjölken här i början. Alltså det är ju inget, de har ju byggt upp hela byggnaden, vet du. Och det är ju sån gjutet och murat och verkligen skaffat fin utrustning och sånt där, va, för att satsa på detta fullt ut. Och han kommer också med tiden och växla ner sitt arbete och gå in i det här också då. Men nu köper de då, för att få igång verksamheten i första steget här, så köper de 500 liter mjölk några gånger i veckan ungefär, tänker jag då.
Det är som vi.
Köper du 500 liter mjölk några gånger i veckan?
Jag dricker så mycket mjölk i min familj. Det känns som att det är 500 liter.
Ja,
men det kanske inte är det.
Nej, men då skulle du verkligen satsa på egen ko, Kalle.
Ja,
men i alla fall, på sikt nu då, så ska ju de skaffa, ja, det här är ju en vanlig modern svensk gård då de köper det ifrån, så de korna äter ju mycket ensilage, nästan bara ensilage, för att då får du ge dem mer energi, protein och så vidare, och så kan de producera några liter mjölk till, va. Och ja, maskinkedjor, det blir väldigt effektivt med ensilage. Och men grejen är då att det är ju inte optimalt för hårdhusproduktion.
Ska man då?
Alltså tydligen påverkar det då mjölkens kvalitet och bakterier och innehåll och så vidare, så det blir risk för smörsyrabildning och sånt som gör att osten inte blir lika bra. Så det var en av de
smörsyra är skitäckligt ju.
Ja, så hon tillsatte, om det var, ja, det var någonting som skulle förhindra för dem, för bakterierna i alla fall. Om det var en annan bakterie eller vad det var. För det tillsattes samtidigt som bakteriekulturen tillsattes då vi.
Vad vill man att kossan ska äta då för att det ska bli perfekt?
Hö!
Mm.
Och sen är det vissa kor då som har en mjölk som Och det är ju våra gamla kor då som är en av de korna i världen. Det finns några olika raser då. Men är våra gamla kor, speciellt fjällkon då, har tydligen, nu ska vi se om jag kommer ihåg, det är en typ av caseinprotein som gör att det blir typ 40-50% mer ost på samma mjölk och väldigt bra ost då, va. Så de kommer att ha kanske 10-15 kor för att leverera mjölk till sitt eget ysteri då. Och de kommer bara att äta hö för att få dessutom på sikt den helt optimala mjölken för sin ostproduktion då. Nej, det, man kan väl säga så här, det var otroligt. Och jag kände liksom med så stor generositet och så också när vi... Nej, de var glada att jag kom och verkligen generösa. Så jag sov över där och fick älggryta och vin och grejer. Så att, nej, det var en toppenhelg.
Säg vad mejeriet heter.
Det heter Herrydets gårdsmejeri. Och jag kommer att lägga upp bilder på Instagram-kontot där också. Så man får se de här ostarna. Alltså, det är ju lite sådär. Så man kan ju nästan i den där andra kylen som jag fick gå in i sen, va? Det är ju lite sådär som man nästan håller för strupen ifall de ska anfalla ostarna, va?
Alltså, de lever.
Ja, det gör de.
Vad kul.
Ser ut som små monster en del.
Tack för din reseberättelse, Patrik.
Ja, det var kul.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi har fått en fråga från Julia. Hon har kommit igång med sin beredskap tack vare vår podd. Det blir man ju väldigt glad av att höra. Hon undrar en grej. Hon har läst på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida att jodtabletter inte fyller någon praktisk funktion vid kärnvapenexplosioner. Vad säger vi om det?
Alltså, jag tycker det är lite jobbigt när man sitter och tjafsar emot myndigheter.
Ska jag säga vad de säger då? Myndigheter anser att jodtabletter inte fyller någon praktisk funktion som skyddsåtgärd vid kärnvapenexplosioner. På de avstånd där jodtabletter skulle kunna vara motiverade måste man ändå uppsöka ett gott skydd för att undvika höga stråldoser från markbeläggningen. I ett sånt skydd blir även stråldoserna till sköldkörteln så låga att jodtabletter inte är motiverade, säger Anders Axelsson.
Mm.
Och vem ska vi tro på? Patrik Sellman eller Anders Axelsson?
Ja. Nej, men du vet, det är ju helt otänkbart att människor befinner sig i områden mitt emellan och sådana grejer, va? Jag tänker lite på det här när jag fick ett meddelande från släkting den och den har gjort värnplikten och den jobbar som officer och undrar varför civila ska ha skyddsmasker.
Ja.
Ja. Nej, du vet, det är ju bara soldater som kan råka ut för alfa och beta partiklar och sånt där, va.
Ja.
Så du vet det här med psykologiskt försvar, Kalle. Hot mot staten och sånt. Vi kan ju inte gå på hur hårt som helst.
Men säg då, när anser du att jodtabletter är motiverat?
Alltså, hur är ordningen i de här skyddsrummen som hade de... Var det en man detta, eller? Det var en man. Vad heter det programmet jag var med i på P4? Som är på eftermiddagen där, som är så stort när folk åker hem från...
P4 Extra?
Kan det vara det jag var med i?
Jag vet inte.
Ja, nej, men jag var ju där, vet du, och jag berättade ju om en inventering av skyddsrummen. Och du vet, då ringer någon praktikant, eller det var säkert någon annan, och från psykologiska försvaret som var relativt nystartat, och det startade ju januari förra året, va. Och det är så att det där måste vara ett hörsägen, och det är inte alls. Och så står det på MSBs egen hemsida om den här inventeringen då, och jag tror det var 3-4-5 artiklar på SVT om den här. Nu stannade ju den upp då. Det finns ju många tiotusentals skyddsrum i Sverige som borde vara skyddsrum då, men som inte är i ordning, va. Och de började ju innan pandemin och inventerade det där och gå igenom och kontrollera. Det kan vara så en petimetergrej med ord om att inventera, kontrollera vad det nu är, om det är en viktig skillnad på detta. För det är ju fastighetsägarna som är ansvariga. Det kan vi säga så här, att det är väldigt många, om vi säger ett överslag nu eftersom jag sällan kommer ihåg det exakt, alltså kanske 90% inte är godkända, va. Alltså att de inte går i ordning ställa tillräckligt fort, att inte all utrustning finns som ska vara där och så vidare. Och att då som myndighet sitta och säga att det inte behövs, va. Det är ju inte så att alla områden får exakt samma nedfall och strålning och så vidare. Och det är ju så att jodtablotter skyddar ju den från... gott ifrån långsiktiga skador ifrån att ta upp jod som har blivit radioaktivt då, radioaktivt jod, för då har du fyllt sköldkörteln med det här joden i tabletten istället. Det är ju det som är syftet, va. Alltså, nej, jag vill inte spekulera i varför de säger såna här grejer, men känns väldigt fyrkantigt.
Men alltså, bara för att jag har din kritik mot myndigheterna. Mm.
Jag gillar att sitta så här, Kalle, kan jag säga. För att vi behöver verkligen, men jag tycker det är beklagligt. De får faktiskt, de får ju förklara bättre att alla ska sitta i skyddsrum som inte är i ordning.
Ja, men vänta.
Skita i hönorna i 4 dagar och pinka, sitta där i den här geggan.
Vi lämnar skyddsrummen därhen. Och så pratar vi om det här citatet från Anders Axelsson. Jag tänker bara att vi kanske kan plocka isär det, och så kan du förklara bättre den här, liksom, om du saknar någon förklaring här, så kan du få ge den. På de avstånd där jodtabletter ska kunna vara motiverade måste man ändå uppsöka ett gott skydd för att undvika höga stråldoser för markbeläggningen. Vad betyder det?
Det är så att i hans påstående då så krävs det en viss nivå, alltså upp, och då behöver du uppsöka skyddsrum. Men innan du kommer till skyddsrummet, när får du informationen? Finns det något skyddsrum? Det kanske är så att du måste ta dig ut ur området för att inte få för hög dos, alltså intensitet, hur starkt det är i förhållande till eller gånger tid, kan vi säga då, är dos. Du behöver ta dig ur. Är det inte bra att ha jod i? Men jag tänker så här, varför har de jodtabletter hos befolkningen runt kärnkraftverken? Det är väl bara flytta på folk då. Varför ska de ha jodtabletter där?
De måste ändå uppsöka skydd, eller?
Ja, men de tar sig därifrån och så vidare. Så, ja.
Ja. Ja, du menar alltså att jodtabletter fyller en funktion?
Ja, det är klart att det gör. Det är klart att det gör. Varenda soldat har jodtabletter, allihopa. Och han drar ju vissa såna här... ja, men allting funkar perfekt. Så du behöver inga. Och då står vi med 90% icke godkända skyddsrum. Utav de få. 5% eller vad det kan vara som är undersökta. 5-10% som är undersökta, va? Och det finns inte till alla heller.
Nu är inte Anders Axelsson här och kan bemöta din kritik, Patrik.
Nej.
Men jag tänker att vi uppmanar, om du mot förmodan Anders Axelsson lyssnar på det här, maila hej@katastrofen.se så kan du få vara med och bemöta. Det kan bli debatt.
Ja, vad ska han säga då? Då dör de ändå.
Ja, jag vill inte gå in på det. Låt Anders Axelsson svara på det. Maila hej@katastrofen.se så får vi se vad som händer med det. Men Patrik tycker att man ska ha jodtabletter hemma.
Det är klart man ska ha. Jag tycker det, vet du vad jag tycker detta låter som? Lugna befolkningen, för det går
snälla
inte att få tag.
Snälla spela musik, Nils. Snälla spela musik.
Lugna befolkningen för att det inte går att få tag i jodtabletter och att de har blivit skitdyra.
Hörru du, Patrik.
Ja.
Vi har fått en fråga från Emma.
Ja.
Hon skriver så här: nu måste jag få svar på det här. Researchar Patrik ibland inför avsnittet, eller kan han verkligen allt? Och du vet, vi vet ju inte vad vi ska prata om innan vi börjar spela in, så du kan ju inte, det är svårt för dig att researcha.
Ja, jag fick faktiskt, vi fick andra mejl här där de tyckte att vi börjar vara lite vacklande ibland, att vi faktiskt säger att vi inte vet någonting. Och det tyckte de inte om.
Nej,
det skadar förtroendet. Ja, så är det. Nej, men så är det ju faktiskt att du brukar ju googla ibland, men jag klarar inte av att göra det. Det är ju det där som jag brukar skoja och säga, att när jag pratar och berättar någonting så står jag upp då måste jag hålla i mig så jag inte välter. Det tar hela hjärnkapaciteten, jag är så fokuserad när jag pratar då, va? Gärna jobba för högvarv. Men nu sitter jag ju ner i alla fall. Men jag klarar ändå inte av att googla samtidigt som jag ska vara fokuserad på det här. Så det brukar ju du göra ibland. Och det är också B, har jag förstått då i mejlen.
Okej.
Okay.
Vad ska man göra istället då? Säg att man vet fast man inte vet.
Vi ska väl lägga ner 5 timmar innan varje avsnitt och researcha. Fast då hade det nog inte blivit någon podd.
Det låter skittråkigt.
Ja, det gör ju det. Jag tror faktiskt att charmen med podden är lite grann, och det får att den är liksom, ja, alltså det är ju många gånger som, ja, jag har ingen aning om vad det ska bli nästan någon gång utav podden, för det är du väljer ju frågor under avsnittets lopp, höll jag på att säga, va?
Jag tänkte, kanske bra för Emma och liksom andra nytillkommande lyssnare att få höra vår origin story. Alltså, hur kom podden till? Och det var ju så att vi träffades när vi spelade in ett TV-program, ett avsnitt av Hjälp, jag köpte en bondgård. Och så visade det sig att du kunde ju väldigt mycket om att leva på gård och ha djur och småbruk och beredskap och allt det där. Så att jag började ringa dig och fråga grejer. Alltså typ, vilken potatissort ska jag ha? Connect! och då
Amandine.
Alltså, var man den frågade dig om, så hade ju du 40 goda minuter monolog om det.
Ja, jag glömmer ju aldrig när du hade en hel lista och så börjar du med potatis och så.
Alltså, jag hade förberett mig, för jag tänker jag måste liksom ha lite stringens i det här samtalet. Så jag hade en lång lista på olika grönsaker jag undrar vilken sort man skulle ha av varje grönsak. Och så började jag med potatis och så pratade du i 1,5 timme om potatissorter. Och då tänkte jag så här: det här måste bli en podcast. Och där är vi nu. Men svaret då på din fråga, Emma, det är att Patrik, han vet allt det här. Han har det i sig. Man behöver bara ställa rätt frågor så kommer det. Och sen ibland så kan det vara så att att du känner att du inte har något att säga ju, Patrik. Om ett ämne. Och då kanske vi helt enkelt skiter i den frågan.
Ja, det har väl hänt någon gång.
Exakt.
Jag kommer inte ihåg, Kalle, när var det?
Jag minns inte heller.
Nej, men det måste ha varit någon gång i alla fall.
Ja, någon gång var det. Ja.
Men jag vill säga det, att så är det ju. För vi får ju också det här med att vi ska ta in gäster. För på alla områden så finns det givetvis någon som är expert. Och kan oerhört mycket. Men grejen är ju också att våran programidé är ju just det där. Att det är jag och du som sitter och pratar. Och att vi bygger upp någon gemenskap med lyssnarna. Liksom att de lär känna oss på ett sätt. Ja. Då, va? Så är väl tanken också. Sen kan det hända att vi ändrar på den. Det får vi se.
Du, nu känns det som att det är för mycket meta för min smak. Du måste bli lite tipsigt. Vi har fått en fråga från Simon.
Ja.
Han skriver att han har fått ett gäng Mylar-påsar av barnen i present och 500 kronor på den lokala ICA-butiken att fylla dem med. Att börja fylla dem med. Vilket livsmedel ska jag satsa på? Vad är mest bang for the buck, Patrik?
Ja, det går ju egentligen inte att ha missat det i den här podden. Vad är det, Kalle? Åk till en gård och köp vete.
Ja.
Ja, så är det. Det är ju, du får för några enstaka kronor så får du mer än ett dygns energibehov och en massa protein och energi. Så det är ju olika för- och nackdelar. Jag har ju pratat om det där. Jag äter inte mycket spannmål nu. Jag går upp för mycket i vikt på det. Det har bara blivit värre och värre med åren. Och,
men i en kris är det bra att gå upp i vikt.
Ja, alltså det är ju så här att ha kalorier nummer ett. För det är ju brist på kalorier som är svält. Va? Att du överlever överhuvudtaget. Så är det. Och ska man ha ett större förråd då? Det var lite intressant nu. Jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var civilförsvarsministern eller vem det var. Som sa just det. Nej, men vi kommer inte att göra några stora matlager och så. Utan möjligtvis spannmålslager, sa han då.
Mm.
Och det är ju så att det absolut mest kostnadseffektiva. Det är vanlig svensk spannmål. Alltså det är helt otroligt att du kan åka till en gård och köpa. Du får ju köpa större mängder då, så att det ska vara någon idé för bonden att gålla på med hanteringen och så vidare. Va? Men ja, i och för sig, där i Sunne har vi en som säljer spannmål i 20-25 kilo säckar.
Mm-hmm. Och kostar en sån då?
Ja, alltså det är ju, du kan köpa havrekorn och vete. Nu tror jag det är slut för i år då, men fjolårets skörd, men det blir ju ny till hösten här. Ja, men det är ju 2,50, 3 kronor och sånt där.
Va? För så liten säck?
Ja.
Alltså köp en 20 kilo säck för 50 spänn?
Typ.
Herregud.
Plus moms då.
Ja, just det. Men du, det låter ju bra det här med vetet och allt det där, men det låter ju också som lite, det finns ju inte på ICA direkt. Han har ju fått de här pengarna på ICA.
Ja, det är ICA, ja.
Ja, alltså, så vad ska han köpa där? Är det mjöl då, eller?
Alltså du vet, alltså, det är därför att jag ligger ju lite i förhand själva. Så jag är ju inte i hans situation.
Nej, men du måste försöka tänka dig in i hans situation.
Jo, men jag har ju ingen koll på vad grejer kostar. Och det har varit inflation och vissa grejer har dubblat priser och vissa 50%. Vad kostar ris till exempel som är vitt ris?
Ja, det vet jag inte. Men pasta, spaghetti vet jag blivit dubbelt så dyrt.
Ja, typ så, va. Det får ju iväg allting. Så alltså jag säger det igen. Det kommer att fortsätta att fara iväg.
Simon, jag kommer svara på den här frågan i Patriks ställe. Ja,
gör det.
Då säger jag så här. Köp pasta. Såklart. Det är också så smidigt med pasta. För den är ju liksom, så att säga, klar att använda när du öppnar din Mylar-påse efter att det har hänt en kris.
Mm.
Då kanske det känns tungt om du öppnar och du har hittat vetekorn där som du måste göra någonting med. Du
kan göra pasta.
Verkar skön. Ja, men det är så långt. Alltså om barnen är hungriga, Patrik, då kan man liksom inte ställa sig och mala mjöl. Och, du vet. Då gör en sån här liten en hög som en vulkan, mjölvulkan, och lägga ägg i mitten och röra fint och en jävla kopparvals och bända ut. Det går inte. Det är bättre att ha snabba kronor i de här påsarna då.
Ja. Nej, inte. Spaghetti är bättre.
Spaghetti?
Men jag vill också säga så här att när man börjar att bygga upp sin beredskap med livsmedel så behöver man inte Mylar-påsar. Alltså de här livsmedlen som vi pratar om här, de håller ju i flera år utan Mylar-påsar. Fördelen är liksom att om du kan ha dem i mindre förpackningar, om du skulle få ohyra i någonting, va? Så är det inte alltihopa. Men
nu har ni fått de här av sina barn.
Ja, alltså, men
ett event för hela familjen att han ska fylla de här påsarna, låter det som, tycker jag. Så tycker jag att han kan få göra det. Schyssta.
Okej då. Men jag skulle säga så här att Mylar-påsarna är ju så att när man kommer upp, alltså man får ju börja med fixa en vecka på alla områden då, va? Så att man verkligen har en vecka och kan fungera och fortsätta lösa sina uppgifter i samhället och så vidare, va? Att familjen fungerar och ja. Och när man har gjort det, då går man ju vidare, va? Och då handlar det ju mer om att bygga upp ett större förråd av produkter som man använder en hel del. Och kanske förstärka det lite grann med mer torrvaror då som har längre hållbarhet. Och det är ju som du säger, det är pasta, det är ris, det är havregryn, mannagryn och så vidare, va? Konserver kan du givetvis ha då, det är ju många som satsar på det. Jag har några konserver också, olika typer faktiskt. Men... sen när du kommer ännu längre än det, när liksom du inte riktigt kan ha det här, använd det äldsta först, rotationslagrena och det här, va, utav det du verkligen brukar äta, och du vill gå upp och liksom ha ännu längre. Jag menar, det har varit krig i Ukraina i ett år och nu är det bara där, så omgivningen runt omkring kan hjälpa till och så vidare, va, men... det kan hända saker som gör att det kan vara gott att ha en del mat under längre tid än en vecka eller två eller en månad och så, va. Och då börjar man packa i mylar, för då hamnar du, alltså det här jag brukar ju säga 1, 2, 3, alltså tre regeln på mat. Att du har ju ditt liksom färsklager, rotationslager, och sen har du ditt stora omsättningslager i form av ett skafferi. Och sen den tredje nivån, det är det långlagret. Och det kan man väl säga i stort är 30 plus år hållbarhet.
Det här är som sparande, ska man ha så här också.
Ja, jag har ju en del mat hemma som jag har byggt upp under åren med det här torrvarorna då. Bönor, linser, ärtor, ris, viss pasta och sådana saker, va. Där det, man ser till att det inte är fetare grejer då, va. Det är därför du har vitt ris, polerat ris till exempel då. Och då håller det med mylar i skyddande hinkar eller andra behållare som skyddar mot gnagare och sånt, och med syraabsorbenter i. Då håller det jättelänge alltså. Men det, då ligger det utanför de här två första lagren, va. Det ligger, det, jag kallar det för våran pensionsförsäkring också.
Så vi, ja, det med parallellen jag ville dra var till att när man sparar pengar, där har jag fått lära mig, för jag gjorde en hemsida åt Avanza Bank när jag var på reklambyrå. Men då var det så att man ska ha tre sorters sparande, ett liksom kortsiktigt, alltså bufferten.
Ja.
Sen har du ett långsiktigt som är liksom på 10 år eller vad det är. Och sen har du ett som är pension. Som är riktigt långsiktigt.
Ja.
Som tre lager. Det låter ju som samma tänk.
Ja, så kan man säga. Ja, men det är ju det att man har olika nivåer. Och då börjar man ju med att bygga upp nivå ett. Det här som du kan ha. Att du, ja, men det är ju typ nästan att du veckohandlar en vecka i förväg, va? Så har du aldrig mindre än en vecka bara på ditt vanliga. Alltså du har matsedel för 14 dagar framåt och så handlar du för den veckan som ligger efter den du är i hela tiden. Va? Då har du ju mat hemma så du kan lätt greja det här med 1-2 veckors beredskap. Va? Och sen börjar du liksom med tvåan och bygga upp skafferiet då, va, med mer torrvaror och sånt. Men där kör du då i burkar och det här och roterar det här med, om du använder sådana produkter då. Va, kan börja använda kikärtor och göra egen falafel eller hummus. Och, ja, men du vet sådär. Och mjöl och sånt. Vitt mjöl. Tyvärr då, så är det ju så. Det, och det är ju för att du får bort grodd och sådana saker där du har mycket fett som är jättenäringsfullt. Och då försvinner skaldelar och sånt med mycket av näringen. Och så får du det här som gör att vetemjöl får så mycket kritik. En stor del av det. Sen finns det andra grejer med vissa proteiner och sånt där också. Men det har i alla fall längre hållbarhet. Det vita mjölet då. Annars så är det hel säd, för då håller det väldigt länge också, för då är det skyddat i den, va, hela kornet. Så är det. Men 1, 2, 3 där också. Börja med ettan, Sen när du har din här, att du har det här färska, det här roterande som du använder kontinuerligt och du har fyllt upp dina möjligheter med kylskåp, frysar och så vidare. Och sen börjar du då bygga med skafferier i burkar, petflaskor, vad du nu vill för någonting, va? Du tänk på att ha helst mindre behållare. Ifall du får angrepp, ohyra, så blir det en liten del. Då fryser du det om du har möjlighet och använder sil och siktar det, va? Så får du, om du till exempel är mjöl. Så får du.
Jo, vad fint att Simon har fått de här miljardpåsarna i present till sina barn. De här barnen kommer ju antagligen ha rätt god beredskap när de blir stora, eftersom de redan känner till miljardpåsar.
Ja, absolut.
Det låter ju toppen.
Mm. Men jag tänker ändå så här, för att det är fler och fler som hamnar på marginalen nu med prisökningar och sånt där, va?
Ja.
Och börjar du titta i forum och liksom överallt och även lyssna på våran podd, ja, men så stöter de ju på det här med miljardpåsar. Men de är ju dyra, va? Så de flesta människor har ju inte ens 1-2 veckors beredskapen. Lägg pengarna på mat och sånt istället då, va?
Så där när... har du svaret på din fråga, Simon. Skäll ut barnen!
Nej!
Vad fan håller de på med?
Det köper var
med
ju...
Köper miljardpåsar när ni inte ens har långlagrat vete. Skäll ut dem!
Nej, så är det inte. Men jag svarar...
Idioter!
Nej! Kalle, vad... det är ju så här, jag svarar ju alla. Jag tycker det var väldigt kärleksfullt av hans barn att göra det.
Ja.
Men jag vill ändå betona att...
Att det är fel.
Nej, alltså det går i lite fel ordning. Milar är... Jag har jättemycket milarpåsar, men jag just håller det. Ju på och bygger upp det där nivå 3-lagret. Va?
Just det, det är liksom inte första leveln att ha milarpåsar.
Nej, det är ju så.
Tack för det, Patrik, och tack Simon för din fråga, och tack alla andra som har skickat frågor till oss, och tack för att ni lyssnar. Vi är klara för idag.
Jag har en grej, Kalle.
Ja.
Jag glömde ju förlänga förra avsnittet, och alla som tycker att det blir jättetråkigt för att den här situationen inte uppkom då, så beror det på att mitt batteri höll på att ladda ur, så vi var tvungna att sluta. Nej, men jag har faktiskt så här nu. Jag har fyllt på småbrukarkursen. Alla är ju fullbokade utom en slöjdkurs i augusti. Där är det 5 platser kvar, 7 är bokade. Men sen har jag 2 småbrukarkursplatser kvar på den ena. Den ena är fullbokad och sen är det endast 10 som anmält sig. Det är 2 platser kvar till 12. De platserna nu, de ligger kvar till och med söndag. Sen styckar jag de 2 sista, för det är hur många som helst som står på kö för trätillverkning och så vidare, va? Då får de komma på enstaka dagar där istället. Så vill ni gå hela småbrukarkursen, så har ni till och med söndag den här veckan då.
Sista chansen alltså?
Ja, det är det. Sen skickar jag ut platserna till dem som inte har möjlighet att gå hela kursen då, va?
Det låter bra. Gå in på småbruk.se om du vill gå Patriks småbrukarkurs.
Och den börjar alltså nu. Det här är nog... på söndagen, den som är kvar, 16. Ja, de ena gruppen kommer den 15 och andra 16, så sätter vi igång med trätillverkning nu då, va?
Ge en plats till fårklippar Liam. Det är skitbra att innestående hos honom. Han är så bra på att klippa får.
Ja, jag tänkte klippa mina får själv, Kalle.
Ja, det är det. Så tänkte jag också i början.
Jo, jag har allt provat att klippa när jag var yngre, så är det. Vi får väl se. Det kan hända att vi byter jobb. Nu tar jag hit han för att få ta del av hans kunskap, så är det.
Jag
man
förstår.
Kan alltid lära sig mer. Man ska ta chansen att lära sig när man har någon man kan lära sig av.
Ja, jag lärde mig också klippa får. Och så försökte jag göra det själv i början. Alltså det var typ en månad på våren och en månad på hösten som jag gick runt med ångest över att jag behövde klippa alla får och att det tog så jävla lång tid. Och jag klippte ett här och klippte ett där. Och det känns som att man skulle börja om. När jag liksom var klar och klippte alla fåren. Då var det som dags att börja om med ny ångest inför nästa klippning. Jag var ner på 32 minuter på när jag var som snabbast. På ett får.
Ja.
Och Liam klipper ju på 2 minuter.
Ja, det är nog alltså, i alla fall bara på några minuter. Så är det.
Ja. Helt sjukt ser det ut. Du, ja. Nu är vi klara för idag.
Ja.
Maila frågor till hejakatastrofen.se om du undrar något om vad fan som helst. Patrik kan allt.
Nej, det kan jag inte alls.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.